fryser ni? Inte. Precis som vi hörde inledningsvis så går vi ju in i trefaldighetstiden nu. Alla stora högtiderna i kyrkans år är över. Och det är vardag fram till första advent. Idag känns ju första advent väldigt avlägsen. Men det är ju där kyrkoårets årsskifte äger rum. Och jag tänker att vardag är en väldigt underskattad sak. Högtider och fester i all ära. Men det är någonting med de här obrutna veckorna som jag gillar. Nu kommer det ju liksom en semester mitt i, men ni fattar vad jag menar. Jag tror också att Gud på ett alldeles särskilt sätt lutar in i vardagen. Om han inte skulle göra det så skulle tron bli kopplad till undantagen, till det exceptionella. Och det tror jag kanske inte minst frikyrkan har frestats till ibland. Att vi tänker att Gud är synonym med det annorlunda. Men då blir Gud bara sporadisk. I själva verket, vi söker det extraordinära. Men behöver kanske hjälp ibland att se hur Gud möter oss i det vanliga. De flesta dagar är ändå vanliga. Eller hur? Nu ska vi läsa, vi kommer in i en berättelse som är allt annat än vanlig. Men ser det där som en slags avstamp in i trefaldighetstiden. Att våga tro, precis som vi hörde inledningsvis, att Gud går med oss i vår vardag. Johannes evangeliets 11:e kapitel ska vi läsa från. Vi kommer in i en mycket välkänd berättelse och vi läser från vers 18. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen efter brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsens dag på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Jesus kommer in i Betania, en förort till Jerusalem kan man säga. Han har tidigare i det här kapitlet fått bud om att hans vän Lazarus är svårt sjuk. Förmodligen har han fått det budet av Lazarus två systrar, Marta och Maria. Och då så upptäcker vi i den här texten att Jesus dröjer. Han pysslar med en del annat innan han beger sig till Betania. Och varje gång jag läser det så tänker jag, det är förfärligt att Jesus inte har mer bråttom. Eller hur? De ber ju honom om hjälp. Känner du igen dig i det där? Varför dröjer Gud när jag ber? När jag önskar att han ska gripa in, varför är han så långsam? För mig är det här kapitlet en väldigt central text när jag själv kämpar med smärtan och fighterna i livet. Jag har ofta gått till det här kapitlet för att väldigt mycket av det där som vi sliter med som människor finns här. Men till sist kommer han i alla fall till Betania då. Och det är då vi kommer in i berättelsen. Och nu är Lazarus inte längre sjuk utan död sedan flera dagar. Och ligger i graven, en klipphåla med en sten framför. Och Marta kommer ut till liksom, hur det nu ser ut, gränsen in i stan där och möter Jesus där. Och hon säger till Jesus något som Maria så småningom, systern, kommer att säga ordagrant likadant. Hon säger: om du hade varit här hade vår bror inte dött. Och före när jag läste det där så läste jag nog det som om det var sagt, doppat i någon slags lite from frikyrkospråk. Liksom. Om du hade varit här, du kan ju grejer. Och så inser jag, ju mer jag smakar på det där att han dröjer, att det förmodligen finns en anklagelse i det här också. Om du hade varit här, då hade han aldrig dött, men du var inte här. Det är vad jag hör Marta säga. Hon är arg, hon är förvirrad, hon som litar på Jesus. Hon kommer med någon slags anklagelse här. Och här ber Marta, och så småningom Maria, i bredd med Bibelns bedjare, framförallt från Saltaren. De ber sant. De ber utan skyddsnät och de ber utan att recensera sina böner eller liksom lägga dem till rätta. Och inte heller Jesus verkar recensera dem. Han liksom hamnar inte i någon försvarsställning och nej, men du måste förstå att jag har mycket att göra och vem tror du att du pratar med? Och han håller inte på sådär. Utan han låter dem berätta om sin frustration och sin besvikelse. För att var ska jag ta vägen med den om jag inte får tala med Jesus om den? Till och med när det är honom jag är besviken på. Han låter Marta uttrycka sin sorg till Jesus, till och med sin besvikelse på honom. Och så finns det någon slags dubbelhet i det här som jag tänker att vi kan känna igen oss i, va? Det är klagan och trosvishet på samma gång. Du var ju inte här, men jag vet att du kan grejer. Hon vet inte riktigt vad hon ska tänka om allt. Din bror kommer att uppstå, säger Jesus då. Och det här är inga nyheter för Marta. Hon tror, precis som de flesta judar på den här tiden, att en dag ska Gud resa upp människor från de döda. Det råder lite delade meningar om vad de lägger i det på den här tiden. Men för Marta just här så verkar det där vara någon ganska klen tröst ändå. Och det är då Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Johannes som skriver det här, han återger ett antal tillfällen i sin text där Jesus proklamerar saker om sig själv. Jesu, jag är livets bröd, jag är den gode herden och så vidare och så vidare. Jag är vinträdet och så finns detta, jag är uppståndelsen och livet. Och du som kan din bibel, du vet att när Mose står inför den brinnande busken och frågar: vem ska jag säga har sänt mig? Så säger Gud: jag är den jag är. Säg att jag är har sänt dig. Och det är precis den blinkningen som görs i de här texterna. Jesus påstår en massa saker om sig själv i det här som vi lätt missar. Gud själv står mitt ibland de här sörjande människorna i Betania. Och en av den kristna trons stora liksom så här upptäcktsfärder, det är att upptäcka att Gud finns mitt i det liv jag har och inte det liv jag hoppades att jag skulle få. Vi ber inte primärt för att dra ner Gud i vår värld. Han är redan där. Utan vi ber för att upptäcka att han är där. Jag är. Och så säger han: jag är uppståndelsen och livet. Plötsligt påstår Jesus saker om sig själv som bara Gud kan göra. Det han säger om sig själv här är att han är livets källa. Han är den som kan väcka de döda. Livet utgår från honom. I Saltaren så ber bedjarna till Gud så här: du är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus från psalm 36. Och vi riskerar liksom att missa sprängkraften i det här. De första kristna, judiska kvinnor och män, är för dem är den första och den viktigaste bekännelsen att Herren Gud är en. Och nu påstår denne Jesus, snickarens son från den lilla oansenliga byn Nasaret, mitt i ingenstans, att han är livets källa. Det är otroligt märkligt och märkvärdigt påstående. Vem tror han att han är? Judar som sagt tror på uppståndelsen från de döda på den sista dagen, och Marta svarar som man ska. Men det Jesus gör är att han liksom kopplar ihop världarna. Plötsligt så drar han in henne i det Gud just där och då gör i världen. Gud fader är på besök genom sin son Jesus Kristus för att försona allt med sig själv och smitta hela världen med liv och med härlighet. Det är som att Marta tittar bakåt och Jesus försöker få henne att se framtiden. Och så skruvar han liksom upp tempen i hela det här samtalet. Den där avlägsna framtiden då Gud ska resa upp de döda. Den är här nu. Det där som Marta hoppas ska hända en vacker dag, det ska tydligen hända nu. Det är som att Jesus när han kommer till jorden färdas både i tid och i rum. Rumsligt kommer han från den osynliga världen, himlen, till jorden. Men han kommer också i en mening från Guds framtid till vårt nu. Han binder ihop världarna och han binder ihop tiderna. Plötsligt är Guds rike där. Gud med sin kraft, med sitt liv, med sin uppståndelse står mitt i den här dammiga och skitiga byn utanför Jerusalems stadsportar och påstår att nu är livet här. Han är uppståndelsen och livet. Uppståndelsen från de döda är alltså inte endast en lära eller ett framtidslöfte, utan uppståndelsen från de döda är en person. Jag är uppståndelsen, säger Jesus. Ser du hur han knyter allt till sig själv? Jag undervisade på ett ställe för ett tag sedan och någon på en frågestund räcker upp handen och säger: men jag tycker det är lite besvärande att du är så fixerad vid Jesus från Nasaret. Det här med Kristus och hans tankar och idéer, det är jag helt med på. Men släpp det där med Jesus. Det skulle Nya Testamentet aldrig köpa. Aldrig. Och framförallt inte Jesus själv. Allt knyts till Jesus från Nasaret. Vid några tillfällen avslöjar Jesus vem han verkligen är. Och nästan varje gång han gör han det faktiskt för en enskild kvinna i ett enskilt samtal. Det kan vara viktigt att notera, nu har vi återigen tröttsamma debatter i svensk kristenhet om kvinnligt och manligt i kyrkan. Och Jesus, han är otroligt motkulturell. Han talar med kvinnan vid brunnen som får höra att Jesus är Messias. Marta i Betania får här ana att Jesus är, jag är, Gud på besök. Och så småningom ska Maria från Magdala stå utanför den där graven och ana och titta in i Guds seger. Först av alla. Marta, hon bekänner i den här texten att Jesus är, lyssna till vad det hon säger, att han är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Och jag tänker återigen att det är så lätt för oss att missa liksom sprängkraften i det där. Jag ägnade mig åt en liten tankefigur hemma, se om den funkar. Tänk dig att någon runt år 1000 efter Kristus, alltså för 1000 år sedan, lite drygt, skriver ner löften från Gud som våra förfäder ända sedan år 1000 har bett över, läst, hoppats på, ända sedan dess. Somligt läggs till under åren här, så på 1400-1500-talet ungefär så får vi lite klarare bilder runt det där löftet om vem det är vi väntar på. Profeter träder upp, klargör och förklarar hur det där ska bli. Under Napoleons tid så kommer det några ytterligare röster som lägger till så att pusslet liksom börjar formas av vem det är vi väntar på. Och genom de här 1000 åren och alla de generationer som det omfattar så finns det här med i bönerna, i texterna, i varje gudstjänst, i snacken på torgen. Men alla som hör om det där dör utan att se att det kommer. Och så plötsligt så står det en enkel man mitt ibland oss här som aldrig har gått på universitetet, som aldrig har gått på de fina skolorna, som aldrig har skrivit en enda bok, som aldrig har startat någon institution, och så påstår han att han är den som vi har väntat på sedan år 1000. Är ni med? Jag tror att du är den som skulle komma. Är ni med på vilken liksom det håller på att hända framför hennes ögon? Jesus är Messias, den smorde, och Maria har förstått det. Eller det är som att den tron liksom successivt har fötts i hennes hjärta. Det ord som används för tro här betyder ordagrant: jag har kommit att tro att du är det. Det har liksom gått upp för mig. Och som för många av oss är det liksom en insikt som rotas över tid. Ja, men tänk om det är så. Hon har sett, hon har lyssnat, hon har reflekterat och hon har bett. Och Gud har fött en tro i henne. Och nu säger hon det. Hon har bara tänkt det förut. Du är Messias, Guds son, den som skulle komma. Och orden liksom ekar av tyngd från över 1000 år av gammaltestamentliga löften. Jesus är ingen effektsökare. Han väcker upp Lazarus så småningom med den här texten. Och det som sker, säger Johannes, sker som ett tecken. Han har använt 7 olika händelser i sin berättelse. Det är ingen tillfällighet. Han är fixerad vid symbolik och siffror, Johannes. Det börjar med vinundret i Kana och så småningom kulminerar det här i när Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Men vad då? Vad betyder det att det är ett tecken? Det är ett tecken på någonting. Det pekar framåt. Han är uppståndelsen och livet, och Lazarus tomma grav i slutet på det här kapitlet eller den här texten, du får gärna läsa hela hemma sen, vittnar om att stora grejer är på gång. Men Lazarus uppståndelse bär också på vissa begränsningar. Så småningom dör ju Lazarus igen. Hans livskallelse är ju ganska deppig på ett sätt. Det dör 2 gånger. Så otroligt tungt att vara med om. Och hans systrar kommer också göra det. Och begravas igen i Betania. Därför att det här är ett tecken på något annat. Vi anar någonting i den här texten. Nämligen att världarna möts. Jesus kommer med uppståndelse och liv till en by och en familj i sorg. Men än så länge är det bara ett slags försmak, ett tecken som pekar framåt. En dag ska alla uppstå och döden ätas upp. Det är ingen instrumentell makt eller show som Jesus kommer med till den här byn, utan det sker utifrån en kärlek och en omsorg om människan. Senare i den här scenen så står en av de verser som har betytt allra mest för mig. Under en ganska lång tuff tid med svår sjukdom i vår familj, så var jag i den här berättelsen jättemycket. Och det är en vers som nästan blev som en reling för mig att hålla i, eller en slags räcke att hålla i. Och det är en av Bibelns absolut kortaste versar. Det står: Jesus föll i gråt. Kan du se det framför dig? Hur Jesus står där bland alla de här sörjande människorna. Det är gråterskor och det är de här systrarna. Och det är grannar och det är lärjungar och det är teckensökare och folkmassor. Och det är ett himmelens hallå där. Och så står han mitt i den här röran med sörjande människor. Med grus och damm på fötterna och gråter. Du som umgås med en gudsbild som är väldigt, väldigt tillbakalutad, som om Gud har lämnat världen åt sitt öde och skiter lite hur det går och sitter med armarna i kors. Det här skulle möjligen kunna vara en alternativ gudsbild för dig. Tänk om Gud står mitt i ditt liv med dina fighter, med dina förhoppningar, med dina drömmar, med dina nederlag, med dina rädslor och gråter med dig. Jag tror att det kan vara så. Det är min erfarenhet. Det här uttrycket om att Jesus gråter, det är ett väldigt komplext uttryck och uttrycker också vrede. Jag tror inte att Jesus är arg på människorna som sörjer, utan kanske snarare på döden som går runt och äter upp folk utan urskiljning. Jesus är skakad i sitt innersta och så kommer han till de här människorna med uppståndelse och liv. Undret i Betania är avsett att trösta oss. Jesus från Nazaret är Herre över liv och död. Idag är det mors dag. För 12 år sedan dog min mamma i cancer. Det var inte chockerande tidigt, men det var för tidigt. Och varje år tänker jag, döden får inte sista ordet. Det ser ut så. Döden går runt och käkar upp folk. Men Bibeln säger på ett annat ställe att Gud har ätit upp döden. Så kommer det att sluta. Nu är det som att han står också i vår tillvaro. Märkt av död, märkt av förluster, av förvirring och sorg. Och han gråter med oss. Han är medlidaren. Men kom ihåg, han gråter inte i maktlöshet. Han gråter i medlidande. Och så säger han: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Frågar han. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den du är. Fader, du kunde sänt ett brev, en ängel. Men du kom och ställde dina fötter på i världen och delade våra villkor. Herre, vi häpnar inför din makt, inför ditt medlidande, inför din vishet. Nu ber jag för mina vänner här i rummet. Jag ber för den som sörjer. Jag ber för den som lider av ensamhet. Jag ber för den som liksom känner sig osäker på framtiden, som tycker hoppet rinner ur händerna. Kom och möt våra djupaste behov. Uppståndelsen och livet, kom och rör vi oss, lyft av våra bördor, trösta oss med din egen närvaro. Tack att du har vänt ditt ansikte till världen i Jesus Kristus. Hjälp oss att svara ja när du ställer dig i vår väg. Amen.